en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
I need a new pen after that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Save my balls, man.
Get my claps and steering wheel.
Nu har det rejsats i 3 veckor i rad och vi har alltså lämnat Brasiliens GP, Interlagos, São Paulo, Ayrton Senna, sprinthelg. Det var liksom en sån boost i avslutet av den här trippelheadern som avslutades med 3 dagar i rad av viktig racing. Anna, har du hämtat dig från den brasilianska helgen?
Jag vet inte riktigt om jag har gjort det, Filip. Jag blev så himla lycklig av den här avslutningen på helgen. Så jag känner att den får liksom sambadansa mig fram mot nästa sväng i Las Vegas. Här.
Hur lät samba? Vi ska spela lite äkta sambatoner här nu. Ska vi jämföra det med Annas sambatolkning.
Det krävs lite mer både vick på alla möjliga kroppsdelar för det ska bli bra, tror jag.
Ja, samba var det ju för Max Verstappen och Red Bull sambade ju in i mål. Det var några andra som inte hade lika mycket samba. Det var inte mycket samba över vädret som kom in från helvetet under kvalet på fredagen. Alltså jag har nog inte sett en så mörk himmel någonsin som jag såg på bilderna från banan när det drog in. Det gick liksom från att vara dag till att hela jordens elförbrukning eller liksom elförsörjning försvann och det blev natt för det kom några moln.
Ja, jag som bor ganska nära havet har ju upplevt liknande fenomen vid ett par tillfällen när man alltså kan se, antingen så är det helt svart och man ser ljuset över vattnet eller tvärtom, man kan nästan se som en mörk, mullrande vägg som drar in över. Och här var det ju också extremt. Det var nästan så att jag satt och funderade på varför i Helsefyn, när de såg att det här ovädret skulle komma in, varför man inte tidigare la kvalet lite grann för att hinna med det. För det här var ju ingen överraskning. Redan när jag satt och skrev bloggen tidigare i veckan och tittade på väderprognoser så var det ju tydligt att det skulle bli ett riktigt ovädersområde som skulle komma in över Interlagos under fredagens senare timmar. Så där kan jag väl, nu när vi såg hur det blev och det var tälttak som blåste bort och det fanns risk för hälsa hos människor och man inte ens kunde köra igenom det här kvalet som slutade med ett totalt antiklimax, helt orättvisa förhållanden, så kanske man egentligen skulle ha tittat över, ja, är det den typen av regn? Ja, men flytta fram den timme då, så slipper vi undan.
Det var ju alltså helt roligt. Du säger också det där taket som flög undan. Det var ju också, alltså är det så här att man kollar på F1, lyssnar på den här podden, kanske man kollar på, ja, en sprinthelg kanske man kollar på, man kanske kollar sprinten och racet, men många kanske kollar racet. Men alltså, sök upp bilder på hur det såg ut på fredagen på banan alltså. Det är en syn som är värd att se om man inte har sett den redan. För det var otroligt alltså. Och där taket flög, det liksom, taket vek hädan mot naturens kraft.
Det var lite som, jag fick nästan lite så här Harry Potter-vibbar där. Liksom drog in, ja, över São Paulo och sög musten ur allt och alla som på något sätt var närvarande under den här helgen.
Mm. Det tycker jag stämmer rätt bra, för att hela liksom omgivningen och allting bara förändrades makalöst alltså. Vilket regn det var. Men när vi är på det där regnet och de där mörka svarta molnen, så kan vi väl bara ta det, vad som hände i det där kvalet, för att regnet var ju stora snackisen egentligen, som var, det var kval på fredag. De fick köra en träning först och sen var det kval. Och den största liksom förvåningen på fältet var, alltså det är lite liknande som förra året när Kevin Magnussen klippte en P1 där i kvalet. Men då var det på andra liksom, eller var det regn då också va, som gjorde att han, ja, men, de inte han körde klart va?
Ja, men då var det precis. Men det, i år så kändes det egentligen som att det var inte regnet som ställde till det, utan det var vinden. Det var ju till och med så att när vi kommer in i Q3, egentligen så är det så att Q1 och Q2 tyckte jag var ganska ointressanta. När man kommer in i Q3 så vet alla att det kommer att komma ett oväder. Och man går ut i tid. Oscar Piastri och Sergio Perez är de som är absolut sist ut. Och de gör ju en felkalkulering för att de är så pass sent ute. För man vet att det här ovädret ska komma. Men det förarna vittnar om i efterhand är ju hur de upplevde att vinden på något sätt tog tag i deras bilar, vilket gjorde att de kunde inte styra. Lance Stroll, som körde till sig en P3 här, turligt nog, han menade ju på efteråt att han hade haft problem att hitta bromspunkterna. Han låg fel i Apex och han gjorde enormt många misstag. Oscar Piastri kör av. Charles Leclerc vittnade om att han hade svårt att ens ta bilen i mål, för att han visste inte riktigt hur han skulle ta sig runt hela vägen. Så att, och då hade det inte ens börjat att regna, det droppade kanske lite. Men framförallt så var det ju vinden som tog tag i allt som fanns i dess väg.
Ja. Och där kommer vi till det. Förra året så tog Kevin Magnussen en chockartad första placering efter kvalet. Och nu får man väl ändå säga att Lance Stroll lika chockartat startar trea efter det här kvalet. Men det är för att de hinner damma in den där tiden innan regnet och vinden och allt börjar liksom ösa ner. Eller hur? För inte var han väl tredje snabbast egentligen.
Det tror jag inte att han var, men nu är det ju så att det står ju det i resultatlistan. Det som är intressant med Aston Martin, som har haft ett par otroligt dåliga helger, är ju att de inför den här helgen bestämde sig för att göra någon slags kompromiss av de uppdateringar de har haft på bilen och vissa äldre saker som de har haft. Istället för att göra allting nytt så har man försökt att hitta någonting då, en kompromiss mellan det gamla och det nya. Och det fungerade ju betydligt bättre här, vilket vi också såg sen i söndagens race, där de faktiskt plockade in 2 stycken topp 5-placeringar. Så att de har ju gjort en förändring som har varit positiv, och Stroll, som inte har kunnat hantera bilen, kände väl att han kunde det på ett annat sätt. Däremot så kan jag väl tycka att han har lite kvar när det gäller hantering av mikrofoner och samtal med media.
Ja, det vill man ju höra mer om kanske. Vad är det den här gången? Eller tänker du på här om veckan, eller var det något nytt nu?
Nej, jag tänker mest på att han inte är så himla intresserad av att överhuvudtaget prata. Det är ju så här att FIA har ju regler för hur man ska uppföra sig mot media. Likväl som att tv-kanalerna betalar enorma summor för att få sända, så har ju också då föraren en skyldighet att prata med media efteråt. Man måste prata med media. Och många av dem gör ju det i alla fall på ett hyfsat upprepande sätt, att man har någon slags mantra och berättar någonting i alla fall. Sen om det är det de egentligen tänker och känner, det är ju en sak. Men de säger ju i alla fall mer än 3 stakande ord. Lance Stroll för några veckor hävde ju sig 7 ord i en intervju. Nu pratade han ju nästintill lika motvilligt efter den här tredje platsen. Han ger ju liksom 0 extra, och det är väl min upplevelse också från de gånger som jag har varit på plats och haft möjlighet att prata med honom, att han ger ju verkligen 0. Alltså det är som en sån här, jag hör på att säga en döfisk, så får man inte säga naturligtvis.
Men det är liksom... min känsla som inte har träffat honom är ju att han känner att alla andra människor är inte lika värda lika mycket som jag.
Nej, men jag skulle säga att snarare...
Varför ska jag ge min tid till de här?
Eller snarare, här är han ju ointresserad. Och även i ett sånt här läge när han faktiskt har tagit en plats 3 så är han ointresserad av att prata med de människor som faktiskt ger honom förutsättningar att köra racerbil. För hade det inte varit så att de här tv-kanalerna hade betalat de här enorma pengarna så hade ju inte hans pappa velat satsa på att ge honom möjligheter att leka med sin stora hobby som han sysslar med. För det hänger ju ihop och då är, ibland får man ta och ibland får man ge och det behöver ju även Lance Stroll kanske tänka en gång extra på.
Mm. Kvalet på fredagen slutade alltså med Verstappen 1, Charles Leclerc 2 och Lance Stroll då 3, Fernando Alonso 4, Lewis Hamilton, Norris, Sainz, Russell, Perez, Piastri där bakom. Mm. Och sen då var en annan grej som man liksom reagerade mycket på i Brasilien var att här var det inte bara omkörningar och overtakes på banan utan här var det helt plötsligt godkänt att köra om varandra i depån.
Ja, vi har ju haft problematiken att man har stått stilla på väg ut i depån i stort sett för att man ska få en tillräckligt bra med avstånd för att man ska kunna köra då sin tid i kvalet. Men det kom ju en förändring i reglementet till den här helgen att man då inte skulle göra det med det. Däremot när vissa bilar då tar lite lugnt ut, vad ska man säga, lite söndagskörning kanske, hatten på väg ut, så var det helt enkelt tillåtet då att på höger sida köra om man kände att jag har bättre fart. Och det sysslade ju Max Verstappen med. Han, ibland så tänkte jag nästan, herregud, har han plats där att trycka i på väg ut? Men det hade han och det gjorde han. Medan som andra tog det i lite mer österlentempo.
Ja, han hade inte många sekunder att bry sig om där alltså. Han skulle förbi bara. Alla andra radade upp och köade liksom fint och snällt. Men sen så kom Verstappen på högerkanten och dammade full fart förbi dem allihopa. Det tyckte jag var, det var något nytt i alla fall att se att omkörningarna helt plötsligt är godkända att göra i depån. Men det var fredag. Sen kom då sprintdagen lördag. När man då efter kvalet inte får göra några ändringar på sin bil. Och det här har vi pratat om många gånger. Men det är ju några som drabbas mer och några som drabbas mindre av det här. Men sprintkvalet är väl då om man ska rangordna det som är minst intressant en sån här helg, va? Efter träningen så är väl sprintkvalet det som är liksom av lägst värde så att säga. Och det som händer där som är värt att snacka om är ju egentligen att Alonso och Ocon kör in i varandra när Ocon är på ett snabbt varv och Alonso är på ett långsamt varv. Så svänger Alonso och ska släppa förbi Ocon, men han svänger in i honom.
Det kändes nästan som att ja, men det känns nästan som att han ska titta i backspegeln och samtidigt som han tittar så vrider han på ratten. Ungefär som att det är en reaktion, vilket han naturligtvis vet att han inte ska göra. Sen har ju Ocon fått ett släpp tidigare. Han har ju på något, det släpper ju hans bil, så han glider ju åt höger. Det känns ju som att det är, verkligen är en race incident. Det är maximal otur att precis hans bil, Ocons bil, får ett släpp som gör att han går typ en meter åt höger. Och Alonso ser att någonting kommer, så han tittar åt vänster och styr typ 20 centimeter åt vänster och så går de ihop.
Ja, men alltså jag tänker, varför kan inte Alonso bara hålla ut ordentligt till höger? Varför ska han ligga i mitten när man vet hur man vill ta den där kurvan egentligen?
Hade inte Ocon fått det där släppet så hade det ju inte varit något problem överhuvudtaget.
Men Ocon och många andra, eller Ocon hävdade ju det också, att det var inte liksom, det där släppet hade ju många i det där kurvan, att så här, det ser väl ut som att i exakt en sekund har det där släppet, men många gånger så har man ju det där, så får man ordning på bilen, fullt rattutslag, så pang, sen är ordning. Det såg ju hur många som helst de hade hela tiden. Jag tänker så här, jag vet inte om det. Jag tycker att även fast de bedömde det som ett race incident så undrar jag, alltså, varför håller inte Alonso bara ut? Och Ocon kommer det bakom. Håll ut, finns massa med yta där inne. Han får lite släpp, får ordning på bilen, pang. Men det som det landar i är ju en jäkla smäll, va? Som gör att Ocon är out Och Alonso också out, för att hans däck pajar ju med när de flyger in i varandra där. Men det är ju också så här att de här två körde ju med varandra förut. Finns inget där att det är just de två, eller? Att Alonso ska vara som Alonso är, på gränsen till för mycket. Att han kanske ser här, ja men nu ska jag jävlas lite med han. Och sen så går den där jävelskapet snett. Vilket det gjorde eftersom att han styrde snett.
Tror du att han skulle jävla med någon i 300 knyck bara för att, ja, för att sätta en punkt när det på något sätt skulle också kunna leda till betydligt svårare skador och inga poäng?
Ja, det, jag tror inte att han tänker att du ska liksom smälla rejält, men jag tror att så här, ja men här har jag ett, här, ja, nu ska jag jävlas lite med han. Och så tänker han, ja okej, okay, då får du honom en lite lurig sväng, så blir han lite sur. För att jävlas med folk, det är ju Alonso världsmästare på.
Ja, men det är han ju, men jag skulle inte säga att han gör i det läget. För jag skulle mer säga fel plats, fel tidpunkt, alla stjärnorna stod fel den här dagen. Jag vill inte gå, ja, riktigt så långt, känner jag.
Vågar du gå så långt och säga att det var klantigt av Alonso då?
Klant.
Att kolla i backspegeln och inte och råka kolla i backspegeln och styra åt fel håll för att man kollar.
Klantigt är det naturligtvis, han hade inte gjort så där en gång till, kan jag tänka mig.
Så här sa i alla fall båda två om det.
Yeah, unfortunately we could not complete the qualifying. And it's a shame both cars out of the qualifying now, and a lot of damage in both cars, I guess. So yeah, not the way we wanted. I didn't see the replay yet. Someone told me that he lost the car apparently a little bit, and I mean, one of those situations, wrong place, wrong moment. Yeah, unfortunately
it was a big one. It was a hard impact, so feeling a bit sore obviously after that one, but you know, it doesn't matter, we'll go on racing. It's a difficult one to swallow because, you know, we're on for a good improvement on that lap. We're gonna go through in SQ2, but we found Fernando on the way on that. I had people saying, you know, I lost the car. It's not true. You know, we had corrections like that throughout the whole paddock. You know, even on Lando's quickest lap, he had a correction there and run wide like this. And yeah, Fernando steered to the left in the middle of the corner and didn't leave enough space. And we collided in the end, but yeah, doesn't matter about that. You know, that's something that happened. Obviously we will now go on and focus on the race.
Ja, sen gick det i alla fall ett par timmar och då fick Alpin ordning på bilen och Aston Martin fick ordning på bilen, så båda två kom i alla fall ut till sprinten och skulle köra. Behöver man ens nämna hur startordningen var i sprinten? Det är väl skitsamma kanske, eller?
Jag tycker att det där var en sprint som var intressant, där alla egentligen körde på mjuka däck på ungefär 24 varv, ungefär så som en stint av de tre i racet är på. Men även om det var många intressanta fighter i fältet fram och tillbaka, så omkörningar på ställen där man kanske inte hade förväntat sig att det skulle vara, så tyckte jag att det var en ganska ointressant sprint faktiskt.
Mm-hmm. Jag tänkte precis säga här att den här sprinten är ju precis vad sprintförespråkarna skulle kunna ha som argument för att sprint faktiskt är något att ha, för att det var action överallt och hela tiden. Vad säger jag innan vi fortsätter prata om sprinten? Sprintkvalet så tog Lando Norris pole före Verstappen, Perez, Russell, Hamilton där bakom. Så det var lite i sprintkvalet var ju att Norris tog där först, och sprinten börjar ju med att Norris gör en katastrofal start och tappar hur mycket som helst. Nu åter till att det här var liksom en sprint där det faktiskt var action på många ställen, överallt och hela tiden.
Jo, men det var det, absolut. Men jag tror att jag tappade lite intresset just för att Norris gör den här katastrofala starten och Verstappen tar ledningen. Plus att det är den sjätte sprinten i år. Den sjätte sprinten, och vi har haft tre sprintar nu på förhållandevis kort tid. Det har väl nästan så att det har gått lite inflation i sprintarna här på slutet, vilket gör att jag kände inte alls samma engagemang för den här sprinten som jag känt tidigare. För de två tidigare åren som sprinten har varit i Brasilien, både 2021 när Hamilton diskas från kvalet, han gör en uppkörning i sprinten, han flyttas tillbaka sen till racet, men ändå ta och vinner racet och ta sig tillbaka in i VM-kampen 2021. Samt i fjol när Russell plockar segern i sprinten och i racet, vilket gör att Mercedes på något sätt kommer tillbaka, men också får den dumma idén att behålla grunden till bilen som de fortfarande lider av. Men i de två kände jag att det var någonting. Men i år så kände jag bara, aha, sprint igen, det är ju avgjort. Mm. Förstår du min känsla?
Ja, absolut. Det hade ju så här, va? Men sprint så här sent in på säsongen, så hade det ju varit ultimat om det fanns något att köra om. För tänk vad kul det hade varit då, om det hade varit jämnt, vilket inte har varit en annan gång på hela säsongen. Och kanske inte jätteofta som det är, liksom, som det är tajt mellan två förare om hela mästerskapet. Men tänk då vad roligt det hade varit med så här få race kvar av säsongen. En sprint sådär som man hade haft mycket att köra om. Liksom. Nu var det ju inte så. Precis så. Alltså det blir ju så i de här starterna som man har sett nu när Verstappen inte startar först. Men ändå är först ur kurva tre. Liksom. Att när Norris då får en dålig start, man bara, jaha, ja, det var den sprinten. Så kan man luta sig tillbaka lite och gå och fylla på i dricksglaset när man ska kolla den här sprinten. Så är det ju, eller hur?
Ja, och sen så kan jag känna liksom att alltså, på en månad nu har vi haft tre sprinter. Qatar, Austin och Brasilien. Jag tycker ju att om man ska nu behålla sex sprintar till nästa år så behöver det vara en betydligt bättre spridning på dem. Det blir ena lite tjatigt på slutet när man nu har en säsong som faktiskt inte är så mycket spänning i längre. Den är avgjord på många sätt och de som där säsongen fortfarande lever, bortsett då från Hamilton-Perez, men de andra ställena där säsongen verkligen lever, det är ju teamen i botten där det är otroligt spännande. Det är jättespännande. Men de har ingen chans på att ta poäng i sprinten egentligen, eftersom det bara är 8 stycken som tar poäng. Så det är, på något sätt känner jag lite grann att ja, den här, jag vet inte, det blir för mycket av det goda på slutet.
Ja, det ska sägas att undantaget då som bekräftar att det är så är ju Tsunoda här som faktiskt kör in poäng för Alfa Tauri. De ska vi prata mer om, för de hade ju en kanonhelg. Men ja, jag håller med. Men jag tror ju så här att nu vet inte jag vad som liksom sagt om sprint nästa säsong och att det snackas ju om det hela tiden och olika lösningar och det ska skruvas på det hit och dit. Men sättet som sport världen och rättighets- och broadcasting-samhället utvecklas är ju inte i riktning att man vill att det ska vara mindre tv-tid för sporterna. Utan det är ju så att de som tjänar pengar på att det körs F1, de som inte kör själva så att säga, de som bara cashar in på att förarna kör mer och mer. Jag tycker att allt talar för att det kommer liksom, jag vet inte om vi sitter om 5-6 år och det är sprint varje helg. Är alltså, min känsla liksom. Det skulle inte förvåna mig.
MotoGP har ju gått åt det hållet. Det som man
ja, för att man tjänar mer pengar på det och för att man kan sälja mer reklam och att det liksom blir mer hullabaloo, biljetter hit och biljetter dit och spottar för sponsorer och sånt.
Ja, jag tycker bara risken är lite grann att man urvattnar själva sporten lite grann. Det blir inte riktigt lika viktigt. Och Verstappen har ju varit otroligt kritisk mot sprinten. Han vill ju gärna att den försvinner helt. Samtidigt så förstår jag arrangörerna, för det ger på många ställen extra biljettintäkter. Lördagen får en helt annan betydelse och fredagen också när det har ett kval där. Det går ju lite diskussioner nu om man ska liksom bryta ut sprinten och sätta den till någon slags bonusutbetalningsprispeng-race istället, så att förarna får tjäna pengar, extra pengar i sprinten i någon slags eget mästerskap. Sen pratades också, nu såg jag från Peter Bayer i Alfa Tauri, om man funderar på att hitta en annan lösning på lördagen där man inte har en sprintlördag som i år, utan man kanske har en sprintkvalet på fredagen, sprinten på lördag förmiddag och sen kvalet på lördag eftermiddag och sen racet. Då blir ju dock problemet är ju Parc Fermé i det här läget. Hur mycket man får jobba med bilen och förändra bilen. under. Och det blir en ny diskussion i samband med finalen i Abu Dhabi om ett par veckor, så behöver de ju diskutera och värdera vad säsongen har gett och vad man kanske ska fundera på, förändra, hitta ett sätt att förbättra helt enkelt. Det är ju fortfarande så att sprinten känns lite som en test.
En liten vad? En?
Ett test. Det känns inte som att den är färdigutvecklad. Den känns som att den är verkligen flexibel. Vi skruvar och skruvar och ser om vi hittar någonting, om det är rätt.
Ja, just det där med Parc Fermé är ju någonting som teamen varit inne på väldigt mycket. Att jag har hela tiden tänkt att varför kan man inte bara låsa upp då Parc Fermé-reglerna? Alltså, Parc Fermé, det måste ju vara franska, va? För att fermé är ju stänga. Och park måste väl vara då depå, mekaniker, park. Det måste ju vara att det är stängt. Det är closed. Det är ju fermé då, det är att det är stängt i alla fall på franska. Men om man bara skulle ändra det till just att man, som man har gjort nu, så har man ju faktiskt plockat ut sprinten så att den är själv på hela lördagen. Men problemet blir ju att man måste ha den här hela hybridsetappen som ska funka både i ett sprint, både i ett kval och i ett race också på alla olika sätt. Jag tror att allt hade varit mycket roligare om man då, som du nämnde, hade gjort sprintkval på fredagen, sprint på lördagen. Sen får man ändra bilen igen, för då får man ju också data. Alltså att man har en träning och sen är det sprintkval och då låser man den. Då så här, okej, nu får ni komma med en inställning på sprinten och sprintkvalet, så då är det att köra så. Men sen när det öppnar upp sig för kvalet igen, då har man möjligheten att ändra, för att då ska man ju ställa in den inför långkörning. Det tänker jag. Vad tycker du om det?
Ja, men det kanske är en idé. Sen är ju frågan om vad det ger, tänker jag, när vi tittar på budgettak och sådana saker. För då kommer det ju bli så att man har olika delar med sig till bilen också, säkerligen, för att man ska kunna anpassa bilen till olika saker. Och då är frågan om vilket sätt det då påverkar. Ja, den här stängda parken vi pratar om, den är ju speciell och den är ju gjord för att förutsättningar ska vara lika för alla, så att säga. Sen har vi ju, det är också svårt, för vi har ju ett sånt otroligt speciellt år i år, där vi har en förare som har en skräddarsydd bil som är helt fantastisk. Inte ens hans kollega som kör samma bil kan konkurrera med honom. Vilket gör att det är så otroligt ojämnt. Ibland så känns det som att det spelar ju ingen roll vad vi gör. Jag har kommit på mig själv ganska många gånger i år att bara strunta i Max Verstappen och titta på resten av racet. Och bara, nej, men han är där framme, ja. Ah ja, han drog i kurvet. Nu kör vi något annat, för här finns det en massa att kolla på. Och jag tycker på något sätt så blir det lite, det är svårt att ta alldeles för många beslut efter en sån här säsong. För frågan är ju om det kommer att se ut likadant till nästa säsong och de andra. För varje säsong som det går i ett nytt reglemente så kommer ju konkurrenterna närmare. Så var det ju även under Mercedes dominans, så att säga. Så att jag tycker någonstans
jag säger öppna upp parken med efter sprinten och låt dem köra kvalet och skruva och hålla på hur de vill. Sen stänger man parken igen.
Ja, skruva och hålla på hur de vill. Ja,
skruva fritt. Släpp skruven fri.
Släpp skruvarna fritt i vår. Ja, vi får väl se lite grann vad de kommer fram till, men jag är helt säker på att de måste göra någonting. Sen kan jag ju känna att jag tyckte nog att 3 sprintar var bättre än 6.
Men det kommer du inte få se i framtiden, tror jag. Det blir nog mer än 6. Hallå, ni som lyssnar, ni kan väl, så här, vissa av er kommenterar väl en del på Annas blogg. Kan inte folk gå in och liksom köta ner vad de tycker? Vad säger ni om att stänga parken för sprint och öppna parken för race? Kan vi skriva vad ni tycker där, så kan man liksom, kan vi se lite? För den här diskussionen kommer ju inte vara över. Det kan ju vara roligt att veta vad folk som lyssnar på det här tycker, va?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och om vi pratar så här om sprinten så är det ju så att Max Verstappen bjöd på en rejäl skopa sarkasm och ironi på presskonferens innan eller på någon mediaträff när han får frågor om vad han tycker om sprinten. Och det är liksom det är high level sarcasm av Max Verstappen här.
Yeah, it's been absolutely fantastic. So much fun.
Would you care to elaborate?
I get so excited by having a sprint again. I'm all for it.
Anything more? Okay. Lance, please, your thoughts.
Ja, men han har ju varit väldigt tydlig med att han absolut inte gillar den här sprintvarianten. Han vill ju ha glädjen i att ha nervositeten att vakna upp en söndag och veta att det är då det är race. Egentligen kan det vara lite intressant att en kille som är typ 25 gillar den gamla skolan.
Mm, ja, det gillar man verkligen. Men det är ju liksom inga frågetecken kring vad han tycker det här i alla fall. Så det gjorde han bra, tycker jag, Max Verstappen. Utöver att Verstappen vinner och Norris 2, Perez 3, så var ju det som man öppnade ögonen för var ju Alfa Tauri, va, som var kanon. Yuki Tsunoda 6a, Daniel Ricciardo 9a med nos på mer. Med en snabb Alfa Tauri.
Ja, den där Alfa Tauri börjar bli lite intressant, va? Nu är den ju bara 7 poäng bakom Williams och det är 2 lopp kvar. Det där känns just nu som en av de mest spännande fighterna i mästerskapet. Och lägg där till att Haas har börjat spöka också. Så ska vi nog få till något spännande på slutet.
Du sa död fisk förut. Och jag känner ju att det här är en död fisk som har börjat sprattla till liv igen. Eller du vet, så här, man ser videos på random sushi-restauranger eller så här, köttrestauranger. När de hyvlar av en bit av en köttbit så ser man hur liksom fisken då i köttbiten lever, att den rör sig. Så är ju Alfa Tauri. De har ju varit en död fisk hela säsongen. Men helt plötsligt nu så börjar de rycka och sprattla till liv på någon vänster. När det bara är tre, fyra race kvar på säsongen.
Alltså, du har metat mycket abborre, hör jag.
Vad sa du?
Du har metat mycket abborre, hör jag.
Ja, det har jag absolut.
In med tummen i munnen.
Men det är ju inte sådana liksom, oexotiska fiskar som sprattlar på liksom, risbädd som jag pratar om här. Som Alfa Tauri liksom. Ja, det är roligt att han är japan också. De har snackat sushi. Ja, men ni fattar vad jag menar. De kom ju från ingenstans här. De har legat helt platta under hela säsongen och nu bara, nu kör de igen.
Ja, men 16 poäng på 3 racehelger är ju faktiskt riktigt, riktigt bra för det teamet, och det känns lite grann som att de har väl fått lite uppifrån Red Bull också, hur de ska göra, vad de ska göra, och behöver ju, alltså hela deras existens bygger ju på att de faktiskt kör in pengar och bonuspengar, för annars kommer Red Bull inte att, även hur mycket Christian Horner och Helmut Marko vill ha kvar det där teamet för som sin backup, så kommer ju aldrig cheferna inom Red Bull, de riktigt stora cheferna, att ha ett team som bara kostar pengar. Så att de behöver ju upp. De skulle ju faktiskt behöva upp betydligt längre än den här 8:e platsen de har idag. De skulle ju behöva upp och slåss mot en 4:e-5:e plats i alla fall, för att de absolut största tjurarna ska vara nöjda.
Ja, men det känns jävla sjukt ändå att, alltså så här, kan det vara ett sammanträffande att man liksom har hela säsongen snackat om, nej men teamet ska säljas, vi vet inte om de kommer leva, de har varit så dåliga, vi får se vad det blir av det här, kanske byter namn, kanske kommer in någon ny storsponsor, och sen precis då på slutet när man ska börja blicka framåt nästa år så bara, nej men vänta nu, vi är faktiskt jättebra, kom och köp allihopa.
Ingenting i Formel 1 är en tillfällighet.
Nej, bra. Då slår du fast att så är det. De har liksom hållit sig under radarn med flit för att här komma som en liksom, ja, virvelvind på slutet. okej, okay, det var sprinten. Ska jag säga hur det gick i sprinten, resultaten och vad alla fick? Verstappen 1, Norris 2, Perez, Russell, Leclerc, Tsunoda, Hamilton, Carlos Sainz var de som var topp 8 där precis bakom Ricciardo och Piastri i en australiensisk kamp, va? Sist, gissa vem som var sist?
Vem som var sist i sprinten? Då har jag nog helt enkelt tappat intresset för länge sedan.
Ja, Logan Sargent. Som många gånger förr.
Alltså, hur länge ska de... Alltså, det är så intressant,
ja, det är väl 2 race till.
Ja, men alltså, Williams pratar om att jo, men för 2024, jo, men för 2024. Alltså, jag har redan kopplat bort den killen. Mm. Jag bara känner att jag orkar inte. Visst, han har väl en sprattelpoäng där, men frågan är om han får behålla den eller inte. Så att, nej.
Mm, så är det i alla fall. Men sen så var det ett race. Och då hände ju en av säsongens, ja, vad ska man säga, stora katastrofer för Ferrari. Att på formationsvarvet så rullar Charles Leclerc ut och rullar in i barriären. På formationsvarvet.
Ja, alltså jag satt ju där och började, ja, nu blir det, vad i helskotta? Vad är det som händer? Och han skriker om hydrauliken och så. Och grejen är att det är ett system i motorn som stänger av både hydraulik och motor, förklarade Fred Vasseur efteråt. Och det här händer inte bara en gång, utan 2 gånger under det här formationsvarvet, innan det liksom går åt fanders. Han hade ingen servostyrning, ingen växellåda, och han hade ingen möjlighet att göra någonting överhuvudtaget. Så det var ju bara att plocka bort bilen. Det, egentligen så var det inga andra skador på den än framvingen som var skadad. Men eftersom det här systemet då slog ut 2 gånger på formationsvarvet, så var det inget att säga till om. Det var ju bara kört. Det känns ju som att han själv är otroligt ledsen över all den oturen han har drabbats av. Och ibland så nästan undrar man, är det verkligen otur alltså?
Mm. Ja, för han kom ju ifrån där själv, och där hade man ju liksom önskat sig att det fanns någon slags hjärtstartare bara när de kom in i depån igen, att bara nu blev ju bilen kvar där, men att man bara tar 2 jävla kablar och bara sätter en jävla spark i den där bilen som börjar leva igen, så att det där funkar. Men då var det alltså inte så att han var sämst, utan det fanns en förklaring till att han sladdade in i underformationsvarvet, som annars ska vara omöjligt att göra, eller?
Ja, det ska ju vara omöjligt att göra. Jag hade säkert gjort det, och du också, men de ska ju inte göra det. Vi har ju lite olika kunskapsnivåer, om man säger så. Det som jag också tycker är lite oroande faktiskt, det är ju att Carlos Sainz gnällde ju på kopplingen och menade att den kunde de kasta i soptunnan i Maranello. Och jag tycker att Ferrari, Fred Vasseur har ju haft tag om det där teamet nu i ett år. Ferrari är ju alldeles för bra, eller ska vara alldeles för bra, för att såna här saker ska få hända om och om och om igen.
Mm. Ja, det var ju i alla fall den största grejen som hände där, va? Är vi klara med Ferrari där, eller ska vi säga något mer om hela den grejen? Det var deppiga bilder på att se Leclerc springa där i gräset efteråt. Inte glada, och så var det ju inte så att Sainz hade världens snabbaste bil heller, va?
Nej, alltså det känns ju som att de bara väntar på att den här säsongen ska ta slut. Och de är väl inte ensamma. Det finns ju ett par team till som nu bara drar ut på den här extremlånga säsongen. Och då kan vi vänta oss att nästa år så blir det ännu längre. Då blir det 24 race. I år är det bara 22.
Mm. Mer racing åt reklamförsäljarna och sponsorerna, va? Annars så har jag skrivit så här att det som var intressant var starten av det här racet. Det är en smäll då, först att innan starten så kör Leclerc bort. Sen smäller Magnussen och Albon ihop för att det är tajt och mycket folk och bilar överallt. Där smäller de 2 ihop, och Ricciardo får nästan ett däck i skallen efter den här starten.
Ja, det där är ju lite... Det känns ju som att Hulken gör ju en... Eller Nico Hulkenberg, han gör ju en väldigt dålig start. Och det blir 3 bilar i bredd där. Magnussen och Albon. Och Hulken anser sig att han är inklämd och inte kan göra någonting. Albon tycker att det är Haas fel. Och Magnussen tycker att han bara blir träffad. Eller Magnussen. Det är ju en sån här... Ja, det är ju också en race incident egentligen. Tre bilar i bredd går ju sällan bra.
Ja, nej, det har vi sett många gånger under den här säsongen. Mest tydligast när Perez flög i Mexiko, va? Men ja, det var ju det som hände. De försvinner, de där två. Och Daniel Ricciardo får ett däck som landar på hans bakvinge, vilket ställer till för honom under det här racet. Det var ju, det påverkade ju flera stycken här. Så vi tar Ricciardo kanske, för att han hade ju lite vansinne inom sig när det här racet var över. För att det här leder till att det blir röd flagg direkt ju. Men Ricciardo och Piastri, de får ju problem med sina bilar som gör att de måste gå in och hålla på och mecka lite. Ricciardo, de pajade ju DRS-systemet där bakvingen eftersom han fick ett däck flygande på sig. Vilket leder till att när sen omstarten görs så får de starta ett varv bakom alla andra. Vad säger du om det, Anna? Så när starten börjar så är de plus ett varv redan, även fast de står på startgridden tillsammans med alla andra, så är de ett varv bakom. Hur kan det få hända?
Ja, men de har ju fått gå in i på, de har ju kört ett varv mindre än alla andra, så det är väl inte så konstigt.
Ja, men det Ricciardo och de då hävdar är ju att det blir rödflaggat och de är med liksom i samma veva där, att det blir liksom så dålig timing. Han snackar om att det är ett litet kryphål i systemet därefter som gör att de är där.
Jo, men alltså kryphål i systemet, det ligger ju med i F1s DNA. Hur många kryphål i systemen har vi inte sett där? Och samtidigt så det där är ju på något sätt så är det ju en domarfråga, och problematiken när man startar så pass långt ner i fältet, när man gör ett sämre kval och startar långt ner i mitten av fältet liksom, så är man ju mitt i det där getingboet. Det är ju bara att fråga Marcus Ericsson. Det har ju han varit med om i ett otal antal mångtal gånger. Det är ju där de största riskerna är. Det är så är det bara. Så att, tough shit.
Ja, det han sa efteråt i alla fall var att han sa att han bara, ja men vi blev exposed för någonting liksom, ett litet kryphål i, eller inte kryphål, men en liten, vad ska man säga, en liten bump i regelboken där. För han säger så här, jag känner att vi inte ens gjorde ett race lap, ett racevarv när vi, och sen då när vi startar om så är vi redan ett varv nere, att han och Piastri de föll offer för det där. Han, och sen säger också, ja okej, det var två av oss idag som åkte på det där liksom, men om 15 bilar hade skada och hade varit tvungna att göra vad vi gjorde, hade de då startat ett race där alla 15 bilar var ett varv ner? Nej, det tror jag inte. Så han var ju relativt vansinnig efter där, Ricciardo, med en bil med bra fart.
Jo, men vad tror du jag ska säga nu?
Håll käften och kör bilen bara, det jävla australiensare med mustasch.
Det skulle du inte säga. Wenn meine Großmutter Rede hette, wäre sie ein Omnibus. Ja, just
det. Greinmoder Hade Rese hette, hade mormors buss däcksbilar, så hade Ricciardos mustasch varit finare i flygande form.
Ja, nej, men om utifall att det finns ju tusentals av sådana situationer som är bedömningssituationer, och ibland så får man bara acceptera. Det finns ju, höll jag på att säga, var, men domarna ansåg att det här var. Du kan inte hålla på och gnälla på domarna hela tiden. Annars är vi snart tillbaka i den här ständiga diskussionen om track limits fram och tillbaka utifall att, och som det kunde ha varit, som vi hade redan under fjolåret. Någonstans är det så att de har tagit ett beslut, du håller inte med, tough shit.
Ja, utöver de här grejerna då, som allt hände i början, så har jag skrivit upp två punkter till här i racet. Den ena är bara massa Z-bokstäver och punkt två är snark. Det var vad jag kände över det här racet. Utöver den magiska fighten mellan Alonso och Perez på slutet. Men annars så var det, här låg man och sov.
Ja, men det var lite roligt faktiskt. Mina barn bestämde sig för att de skulle se. De ser inte så himla ofta på F1, men nu bestämde de sig för att de skulle se, och de såg starten, och sen så knackade de på dörren till mitt kontor och sa att, ja, kan du säga till när det är fem varv kvar? Och jag önskade att jag kunde få göra likadant, kände jag den här veckan. För att det var verkligen så. Starten, dina sätan, skalman liksom, mat och sovklockan, och sen avslutningen, för den var ju helt fantastisk. Sen tycker jag nog att vi måste diskutera lite grann vad det är som har hänt hos Mercedes. För att tittar man på deras tidigare veckor och resultat, och sen så går vi tillbaks och kikar hur det såg ut den här helgen, så är det ju helt åt... Hur är det möjligt att en bil som är tvåa i Mexiko för en vecka sedan, en pallplats dock diskad i USA, nu är så helt värdelös som den faktiskt är på en bana där vi alla har trott ska passa Mercedes?
Det kan du fråga mig om, som nu mot slutet av säsongen här i Motor Manager, som lite har fallit i glömska, som inför den här helgen nu när det var så få race kvar, tog några av mina sista byten, offrade bort en Red Bull-bil och offrade bort Max Verstappen, som är den dyraste i spelet, för att ta in Mercedes och Hamilton just inför Brasilien här, för att jag kände att nu händer det. Nu kommer jag göra som ingen annan gör, för att alla andra kör med Red Bull och McLaren nu för tiden. Nu går jag mot strömmen. Och jag kände bara, det här kommer gå kanon. Och så var det helt åt helskotta.
Jag känner att jag applåderar, jätteapplåd. Nej, men jag trodde ju också faktiskt att Mercedes skulle slå tillbaks den här helgen. Men istället så säger ju då Toto Wolff att det var någon av de värsta helgen någonsin. Och jag tror att en del ligger i att de var lite oroliga för att råka ut för det som de gjorde i Austin när det var sprinthelg sist. Så de körde bilen lite högre. För då var ju Lewis Hamilton diskad för att den här plankan då hade slitit så mycket, och den såg bra ut efter träningen, och så var det Park Fermé, och sen åkte de dit efter race i alla fall. Där låg nog ett problem, att de höjde den lite. Ett annat som Toto Wolff sa efteråt, det var att det var ett mekaniskt problem. Alltså han tycker fortfarande att den här bilen är otroligt svår att förstå. Den måste ligga precis på rätt på balansen, och gör den inte det så blir det helt fel. Men det var till och med så, avslöjade han efteråt, att de funderade på att starta från depån, men de visste inte vad de skulle ändra, för det var ett sånt fundamentalt fel, sånt större fel, så de visste inte vilken ände de skulle börja ändra inför racet. Och tittar vi på det, alltså däcken överhettade på rakerna, de har noll fäste i kurvorna, luftmotståndet var katastrofalt, och ja, Lewis Hamilton säger att han är bara glad när de får parkera den här bilen, och jag kan väl känna lite grann att ja, det var precis samma sak som han sa i fjol i slutet av säsongen. Ja, den här V13 är det sämsta jag någonsin har kört, och nu säger de samma sak för V14. Alltså begrav den där bilen, ös på bara med jord, gör någonting, gör om, gör rätt, gör nytt, för ni har redan tappat 2 år.
Kom ut med en annan sportbil. Det var kul om de kom ut i en liksom Mercedes, alltså säkerhetsbilen, och körde typ. Det hade de kanske gillat. Trimma den där lite grann och kör med vanlig bil bara.
Men de måste ju verkligen, de måste ta det på allvar, och de måste göra om och göra rätt, för att de kan inte ha råd. De kan liksom inte slänga bort hela en säsong till i väntan på 2026, utan de måste ju någonstans, och det, både Aston Martins inledning av den här säsongen och McLarens comeback efter Österrikes GP visar ju att det är ju möjligt. Men Mercedes har ju någonstans på vägen gått fel, och för varje gång de hittar en lösning på någonting så upptäcker de ju 10 andra problem.
Ja, och sen var det då fighten, den otroliga fighten mellan Perez och Alonso. Vilken körning, vi nosade på det där, men vi måste ju liksom nämna det lite mer. Det var ju många varv som Alonso låg där, bromsade upp Perez för att de skulle kunna köra efter liksom Alonsos pipa. De där båda körde olika spår i varje kurva. Det var så klar och tydlig skillnad på hur de valde att köra i vissa kurvor. Fram till näst sista varvet, där efter att Perez bara har varit uppe och nosat och försökt och känt på det, hur han till slut bara, nu går jag för det. Kör förbi Alonso. Alonso tar sig tillbaka. Bara för att se att Perez har lite mer momentum mot slutet. När de kommer till sista kurvan på racets sista varv. Och det slutar med målfoto. Och han liksom på, likt åsnan i Bamse, så räcker Alonso ut tungan som gör att han liksom vinner på målfoto före Perez. För att man får kolla på målfoto på båda, det är otroligt.
Ja, men det var faktiskt fantastiskt. Men det är ju inte första gången som det har, vi har sett såna här tajta avslutningar. Det finns ju två stycken som jag minns, eller har kollat upp, eller som jag, ja, genom åren då i alla fall. Jag vet ju att det är den här med på Monza 71 med Peter Gettin, där han är 0,01 sekunder före Ronny Pettersson. Och Senna mot Mansell i Spaniens GP 1986, och då har det varit om segern. Men så törstande som vi är i år efter fight, så var ju det här, det gjorde ju hela racet.
Ja, det var otroligt, och de två embraceade ju efteråt också. Det slutade med att Alonso vann med någon, ja, knapp mätbar sekund, men på bild kunde man se det i alla fall. Vilken, hur målfotot såg ut, och där ser man att han sträcker ut tungan, Alonso, och vinner på den, för den sakens skull, va?
53 tusendelar, var det inte det? Det är ju helt, ja, galet egentligen efter 71 varv.
Crazy efter 71 varv, ja, exakt som du säger. Vilket leder till att det blir Max Verstappen 1, Lando Norris 2, Alonso 3, Perez 4. Stroll smyger med där bakom och blir 5. 10 poäng till Strollen, det är ju, det ska man ge honom. Sen är det Sainz, Gasly, Hamilton, Tsunoda och Ocon som tar poäng.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, andra nyheter brukar vi ibland ha med om det är någonting som har hänt som är värt att ta upp, Anna. Och här ger dig möjligheten att plocka upp en sak utöver racingen att ta med här.
Ja, men då känner jag att idag onsdag så har faktiskt Red Bull, Williams och Aston Martins kallats till ett digitalt möte med FIA. Och anledningen är att Haas har lämnat in en protest mot resultatet i USA:s GP där Nico Hülkenberg var 11. De anser nämligen att Sergio Perez, Stroll, Albon och Sargent har missat track limits i kurva 6 och varit utanför där. Och det är ju förare som tagit poäng. Skulle de då flyttas, diskas, så skulle Haas få fler poäng, vilket hade varit vansinnigt viktigt i deras kamp om att undvika sista platsen i mästerskapet, där de nu har 12 poäng, Alfa Romeo 16, Alfa Tauri 21 och Williams 28. Så att mötet sker idag onsdag, men ni kan väl hålla koll på bloggen kring vad som händer, om det blir någon förändring i resultatet från USA.
Och då är det som är intressant här att om det skulle vara då drömscenario för Haas, så är det 1, 2, 3, då är det 4 bilar som kom före allihopa, för Logan Sargeant är ju 10. Skulle de diska en bil då, eller liksom titta på de här bilderna och säga ja, men vänta nu, vi hade fel, vilket det känns som att de inte kommer göra, så skulle Hulkenberg få en poäng. Skulle de säga att 2 av de här bilarna, ja, men det var ändå track limits, då är det 2 poäng. Skulle det vara 3, då är det 5 poäng till Hulken. Skulle alla 4 av de här som de visar upp på, Perez och Sargeant och de här, då skulle det helt plötsligt bli 6 poäng till Haas.
Ja, sjukt, va? Ja, och dessutom skulle faktiskt Kevin Magnusson vara 14:e man i det jobbet, så då kanske han skulle pilla in på honom poäng och han också.
Ja, det är snyggt. Det är liksom motsvarigheten till att vinna i kavaj, att liksom protestera sig till en någon slags miljonvinst av Haas. Nu du, Anna, plussa Brasiliens GP-helg.
Det gör jag, och börjar med motorstoppet hos Mercedes, denna bil som verkligen kändes som att den fick motorstopp. Ett plus underkänt går ju till Charles Leclerc och den trasiga Ferrarin som inte ens kom till start. 2 godkänt, Alfa Tauri, 5 nya poäng och är nu bara 7 poäng efter Williams. 2 möjligheter kvar, om nu inte Haas trasslar till någonting, det vill säga. 3 poäng, eller 3 plus, går till Lando Norris för hans fantastiska start i GP-racet under söndagen. 4 plus går till Red Bull som nu är 400 poäng före tvåan i konstruktörsmästerskapet. 5 plus går faktiskt i fighten mellan Alonso och Sergio Perez, för den var brutalt bra.
Och då ser man hur kul det skulle kunna vara, för tänk om det var om första platsen. Tänk vad, liksom, vad peppade och glada vi blir en plats om podiet bara. Tänk om det var om ett och två.
Tänk om, tänk om, tänk om.
Mm. Småstads, nu. Och nu har jag tjatat om det i ett par veckor här, att Verstappen har möjlighet att slå Alberto Ascaris vinstprocent i, under en F1-säsong. För det har han gjort nu. Han har nu högst vinstprocent under en säsong av alla genom Formel 1-historien. Och här är några andra rekord som han har slagit i år. Han har flest podium under en säsong. Han har flest poäng genom alla tiderna under en säsong. Flest sprintsegrar under en säsong. Och de här tre på slutet, där är ju liksom historiskt, så finns det inte så mycket att tjafsa om. Men det här med procentsatsen av att segra är ju någonting, va? Och du sa det här med Red Bulls poäng, va? I konstruktören. Och det är nämligen så här att Max Verstappen, han har nu vunnit konstruktörsmästerskapen själv. Han hade inte Red Bull hade inte behövt ha en andra förare, utan Max Verstappen slår alla andra ensam. I en bil så slår Verstappen alla andra teams två bilar. Så det vill säga, Red Bull skulle kunna struntat i att ha Sergio Perez och de hade ändå vunnit konstruktörsmästerskapet. Tänk vad mycket pengar de hade sparat på att bara, nej men hörni, vi skiter i det här. Vi behöver bara en förare. Vi kör på Max Verstappen. Så vi behöver inte lägga några pengar på en till bil. Vi kommer vinna ändå.
Lite kaxigt när de bestämmer sig då två dagar före julafton att det är precis så de gör till 2024.
Ja, ah, vad coolt det skulle vara. Alltså, då vinner de sympatier alltså. Om de säger att nej, vi kör på en bara. Nu jäklar hörni, nu blir det kamp. Det här har hänt förut. Schumacher gjorde det 2001, 2002, 2004. Vettel gjorde det 2013 och Hamilton 2020. Sen hittade jag lite äldre. Senna gjorde 88, Mansell 92, Prost 93, Damon Hill 96. Så det har hänt ett par gånger att en har kört hem hela mästerskapet själv. Leclerc körde ju bort sig på formationsvarvet och nu har han, vad jag då ger honom, en Grand Slam i tre bokstavskombination. Han har den här säsongen DNS, did not start, DNF, did not finish och DSQ, disqualified. Han har tagit alla tre den här säsongen. Ej till start, ej i mål och diskad. Och sen är det så här att Lando Norris, han fortsätter ju köra bra och komma på podiet, men det är omöjligt att slå Max Verstappen. Så han har nu kommit upp på delat i, han tog 13:e podiet i karriären, gör att nu han är delad med Nick Heidfeld för flest podium utan att ha en enda seger någonsin. Det var allt ni får om Brasiliens racehelg. Och nästa vecka så ska det inte racas. Vad ovant det känns. Alltså nu har det varit så många race i rad där vi har alltid pratat ner ett race och sen har vi sett fram emot en racehelg. Men nu är det uppehåll en vecka innan det ska köras då i Las Vegas. Det största jippot motorsporten kanske någonsin kommer ha sett när det väl körs. Men där tänker vi att ni ska få höra om nästa vecka när vi då snackar upp Las Vegas GP. Men några tankar bara så här nu då, med två veckor fram, Anna.
Ja, ett. I helgen så blir ju då VM i rallycross istället, där Johan Kristoffersson kan plocka hem ännu en VM-titel. Två. Las Vegas. Känns som det finns en liten risk för att det blir ett jippo och inte en deltävling i Formel 1. Tre förresten, det är ju Macau GP den helgen också. Och det tycker jag ska bli väldigt kul, för där har vi Dino Beganovic i denna klassiska murstadslopps-race, eller vad vi nu ska kalla det för. Det tycker jag ska bli väldigt kul.
Berätta mer om det där, för att det här får mig att resa på mig ur stolen. Dino Beganovic i Macau. Vad är det för liksom klassorganisation och betydelse och allt sånt?
Det som är lite roligt. Macau GP är en klassiker, fyller 70 år. Det körs i Formel 3 och är egentligen inte med i någon organisation överhuvudtaget. Det är inte med i något mästerskap. Men det gör ju att det här racet har ju förarna alla ögon på sig. Det är en blandning av förare från faktiskt IndyCar, Formel 2 och Formel 3 som ställer upp i detta makalösa stadslopp där du har flera träningar, kval och kvalrace och sen avslutat med ett race. Det har vunnits av förare som Michael Schumacher, bland annat. Ralf Schumacher tror jag också har vunnit, David Coulthard, om jag inte minns helt fel. Rickard Rudell har vunnit, Felix Rosenqvist har vunnit 2 gånger. Dino ställer upp i år för första gången och har ju total fokus på det där för att folk ska kika på honom och få upp ögonen för vilken fantastisk förare han är. Och det blir lite som en, nästan som en VM-final eftersom det är fristående. För alla förarna kommer ju dit och ingen behöver tänka på ett mästerskap. Utan alla förarna kommer dit med en enda tanke. Vinna racet.
Ja, det är ju jättekul faktiskt. Det här vill man ju se. Ja, jag kollar in startlistan här nu. Det är ett par namn som vi känner igen från F3 och sådär. Dino är där, Paul Aron, Montoya är där, Göte är där. Mansell, ja, det är några stycken där som vi känner igen från lite andra klasser. Vad kul det här ändå låter som, va? Ja, det är vad man har att blicka fram emot. Jag kan säga också att jag har ju nu, jag kör ju lite mer egen F1-simulator hemma i min lilla racingrig och jag har kört Las Vegas-banan. Kanonkul att köra. Kanonkul bana att köra. På tv-spelarna. Banan är kanon.
Vad härligt. Då får vi höra om det nästa vecka då.
Ja, då blir det någonting man får hålla koll på samtidigt som man racear i Vegas, va? Men vi snackar väl upp det lite mer kanske nästa vecka när vi även snackar upp Las Vegas. Då kan vi väl ha en liten flik där om Macau också, även fast ni har fått höra lite om det nu. Nästa vecka så blir det lite nyheter och lite gött och annat och härliga saker. Och nu hörs vi om en vecka. Tack för idag. Hej då!
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something strange with the engine.
And if a new test after that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.